igång här då. Så hoppas vi att allt funkar nu då. Ja. Nu fick du till en annan bild där också.
Nej, är det bättre eller sämre? För nu sitter jag på telefonen.
Nej, men det är jättebra. Jag tyckte att du var mycket, mycket tydligare. Så det blir skitbra.
Ja, men vad bra. Där ser vi.
Ja, så säger jag hej och välkomna till Modiga Människors avsnitt 40. Idag så har jag Martina Broström med mig. Mitt första möte med henne, det var en intervju på CNN faktiskt med Amman Poor. Och det berörde mig jättestarkt, den intervjun. Och jag försökte ju redan då få tag i dig för en intervju. Sen så tänker jag att du ska få, jag menar, ingen kan berätta din historia bättre än du, men det börjar ju i en hiss i Bangkok. Men jag tänker ändå att du, nu lämnar jag över ordet till dig och så får du berätta det du känner att du liksom, hur du vill introducera oss i det här. Så jag lämnar över till dig, Martina.
Tack Soja, och tack för att du har bjudit in mig och pratat, som jag känner mig väldigt ärad för det. Jag ska kanske börja med att säga att som sagt, jag heter Martina Broström. Jag är en 41-årig fyrabarnsmamma som har haft en ganska lång och gedigen karriär inom FN, som kom till ett abrupt slut december 2019, och det var väl slutdestinationen på en ganska hemsk resa, precis som du sa, som började 2015 i en hiss i Bangkok när jag blev sexuellt attackerad av vår FN-organisation UNAIDS näst högsta chef. Och det var väl där, just i samband med det här arbetsmötet, som mitt drömjobb faktiskt och min drömkarriär faktiskt förändrades och blev en mardröm. Det var nämligen så att jag tillsammans med flera hundratals andra kollegor från hela världen hade träffats i Bangkok, Thailand, för att diskutera var organisationen skulle gå, i vilken riktning, mötas och arbetsplanera. Och i samband med ett sidomöte då, som jag hade med ett officiellt möte med den nummer två i organisationen. Efter att mötet var avslutat så antastade han mig och attackerade mig och min integritet i en hiss ner från restaurangen där vårt möte hade skett. Och som jag sa, det var ju, det blev början på en mycket, mycket svår personlig och professionell resa.
Ja, för det hände ju mycket runt dig den tiden. Ja. Du fick väl inte den värsta uppbackningen från din arbetsplats?
Nej, precis. Nej. Vad som hände var ju att jag direkt när det hände så sökte jag faktiskt samma eftermiddag kväll som det hände så sökte jag stöd hos min dåvarande chef, hos en väninna och en kvinnlig kollega som inte var närvarande där, som jag hade förtroende för, och min mamma faktiskt, som jag var tvungen att ringa för det var så omtumlande vad som hände mig. Och först när allting hände så var jag väldigt omskakad. Det var mycket frågor om hur jag skulle ha agerat och hur jag attackerade. Jag tänkte alltid att man tänker att när någonting som här ska hända en, att man blir liksom sexuellt attackerad av en man, så tänker man att jag hade sprungit därifrån. Det gick inte för att det var en hiss. Jag hade skrikit och slagits, men det kunde man liksom inte för att det var chefen över min chef. Också att man försöker ju med ord och rörelser och försöka värja sig från en situation. Men man är liksom, det är dubbel rädsla, för du är rädd för vad som försiggår och vad som ska hända dig. Och att situationen ska bli värre. Men du är samtidigt också rädd för vad konsekvenserna kommer att bli på det personliga och på det professionella planet.
Mm.
Och det gjorde ju att jag var inte omedelbart redo att springa och knacka på dörren hos högsta chefen som var där, utan att jag bara behövde få gråta, samla mig, tänka efter, väga emotionellt med rationellt hur man går vidare med någonting sånt här och vad jag ville göra. Och mitt beslut blev att när jag kom hem från Thailand så rapporterade jag faktiskt vad som hade hänt mig till svenska UD. I samband med ett styrelsemöte, jag var väldigt paranoid av att skicka e-mail och sådär, just därför att jag hade jobbat i organisationen så pass länge när det här hände mig, 10 år. Så jag visste ju liksom vad, men hade väl kanske på känn att det skulle bli en ganska svår process, speciellt också eftersom just den här mannen var en sån där kvinnokar och en Harvey Weinstein typ, som man visste om att man skulle akta sig för och som alla kvinnor varnade varandra för. Och jag var medveten också om att han hade trakasserat mig och andra vid flertalet tillfällen. Jag har dock inte sett faran av att dela en hiss med honom, och det är ju någonting som jag ångrar än idag. Men allt det för att säga att, som sagt, det tog mig ett tag innan jag vågade påbörja den interna processen. Några månader, som sagt, omedelbart rapportera till UD. Men det tog mig några månader innan jag hade tillräckligt mycket landat i mig själv och att till och med förtroende och styrka för att kunna prata om vad som hade hänt och liksom påbörja den administrativa processen som krävdes. Här kanske jag ska säga också att för de som lyssnar eller tittar på din podd, att just FN, som är Förenta Nationerna, vi har ju en speciell status. Det är ju världens största biståndsorgan. Den består av många olika delar. Just UNAIDS, som jag arbetade för, är ju mandaterad att jobba med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och HIV, som till stor del är en sexuellt överförbar sjukdom. Så mycket av vårt arbete och just att vi har kompetens är ju inom är ju ironiskt nog inom detta område. Så det var ju en ganska komplicerad, det blev ju en ganska komplicerad och politisk process faktiskt, vad som senare kom att hända. Men också så ska jag säga att FN just har ett speciellt status, och det gör att vi lever som en organisation, så finns det en övernationella lagar och regler, vilket gör att polismyndigheterna svarar inte för oss, och att vi, de som jobbar på toppen, speciellt som den här mannen just, som attackerade mig, han har ju så kallad politisk immunitet, och med det menas ju att han inte faktiskt kan åtalas av en civil eller kriminell domstol. Det är ju egenskap av hans roll och hans makt då inom FN. Och det gjorde ju att gå genom någon slags juridisk kriminell process som man hade gjort annars var ju inte en möjlig väg för mig, utan allt som stod till mitt förfogande var ju faktiskt en intern administrativ process. Och det var väl just därför man får tänka 2 gånger innan man påbörjar en sån process, därför att en intern process betyder ju att alla vet allting, att även han kommer att veta allting, att det finns ingen form av skydd. Och detta var ju min chef, det var ju chefen över min chef. Så att det var ju en David-Goliat-situation där min det förstår jag ju tidigt, att min relativa roll inom organisationen var ju mycket, mycket mindre mäktig än den som man hade. Så det var väl därför man fick ta sig, det var ju därför det blev en process av det hela. Det blev ju ingen utomstående som kunde engagera sig, utan allt fick ju skötas internt. Så jag fick gå till den interna ombudsmannen, till den interna etikavdelningen, till den interna personchefen, till högsta chefen och framlägga mina anklagan. Och redan där möttes jag väl av en apati, som en glöm det här blir bökigt, men det här ska du inte göra, du är ju lysande, du förstör din karriär och du kan inte vinna det här, Martina, och lägg ner det. Men som sagt, vedergällningen och han blev ju snabbt medveten om att jag hade att det var en process mot honom någonstans, att Sverige var medveten om att vad som hade hänt, som var en av de största bidragsgivarna till organisationen, och att han visste även internt att Martina, det här är ett problem. Och Martina har framfört ett klagomål. Det gjorde ju att han gjorde allt för att jag skulle lämna organisationen, och som min chef så hade han mycket makt att göra det, så han kunde ju utesluta mig från möten i arbetsområden där jag var ansvarig. Han kunde ju bestämma att Martina ska inte åka på någon tjänsteresa och representera organisationen. Martinas arbetsförföljden ska jag dela upp och ge till andra personal. När Martina pratar i ett möte så ska vi alla rulla på ögonen. Du vet, så här, när Martina går i korridoren så får ni absolut inte prata med henne. Det var ju det blev, och han hade ju mycket mer makt, så det skulle ju han behövde ju liksom stöd och lojalitet. Och det var ju det här, och då skedde ju allting internt. Men jag bestämde mig att folk var tvungna till att veta vad det var som hände. Dels därför att jag kände att jag hade jobbat så hårt för mitt karriär, och jag hade liksom en lysande karriär framför mig. Jag var väldigt motiverad i mitt arbete. Och jag ville ha tillbaka mitt liv. Dels att jag visste att han var en fara för andra kvinnor inom organisationen, och även andra kvinnor som han skulle träffa utanför organisationen. Och jag kände att den här mannen måste stoppas. Och jag kände att så här får det inte lov att fungera. Och det var väl där jag bestämde mig då för att påbörja den här formella processen. Och när jag säger formell process igen, det var ju ingen juridisk eller polisiär process, utan det var ju helt enkelt ett skriftligt klagomål som man får skicka till en intern utredningsgrupp bestående av annan personal, som då skulle intervjua oss då, och det gjorde de ju, ganska medioker får jag väl säga, utredningsprocess, administrativ, som varade i 18 månader, och sen beslutade att han säger en sak, hon säger en sak, och även om han erkänner att han kan vara väldigt liksom varm och pussvänlig och det kan uppfattas som trakasserier, så betyder ju inte det att, och även om han kan erkänna det, har hänt vid flertalet tillfällen, så behöver ju inte det betyda att han nödvändigtvis skulle ha antastat och attackerat Martina i en hiss i Bangkok. Och här kanske jag borde göra en paus och säga också att vad som kändes väldigt tufft vid dåtiden var ju som sagt att FN kan ju inte göra en riktigt gedigen utredning, därför att inom FN så ligger bevisbördan just för sådana här ärenden mycket, mycket högre än nationella domstolar. Så att man kan inte jämföra vad som skulle, de bevisbördan som ligger på mig för att bevisa att ett brott har gått, är liksom mycket högre än vad en svensk nationell domstol skulle utkräva, till exempel. Så, Och det gjorde ju inte processen lättare heller. Och det blir ju ofta då att det blir han säger så och hon säger så. Och eftersom detta då rör sig av en chef och hela systemet existerar och försöka skydda honom som har ju en högre position än mig, så var det ju många trådar och bevismaterial som ifrågasätts och inte utredde och vittnen som inte hördes och så vidare och så vidare. Så att det blev ju en väldigt lätt administrativa process som då i alla fall beslutades att det fanns inte tillräckligt med bevis för att substantiera mina anklagelser, så lät det. Och den här processen då som hade varit i 15 månader, jag fick då reda på resultatet av den utredningen genom ett pressmeddelande som gick ut på UNAIDS hemsida. Så att samtidigt som resten av hela världen så fick jag reda på att det var beslutet. Så det fanns ju ingen minut för att kunna liksom hämta sig, bli besviken, utan det var bara så. Och just det faktum liksom att organisationen var officiellt hade ju mycket regelverk om att men vi har nolltolerans när det gäller sexuella trakasserier, så gjorde ju att de försökte ju väldigt mycket positionera detta som om att jag hade överdrivet eller jag var inte sanningsenlig och så vidare. Och det var väl där mitt liv började bli ganska, ganska svårt. Bestämde mig faktiskt för att bryta min tystnad och tala ut. Och det blev ju en vändpunkt, för det var ju faktiskt första gången som jag gick ut offentligt med min historia på, som du nämnde, så är det här Christina Manpour på scenen och berättade vad som hade hänt mig. Och i samband med det också så läcktes den här interna rapporten och blev totalt sågad och attackerad från advokater till mänskliga rättighetsorganisationer, till kvinnorättsorganisationer och så vidare och så vidare och så vidare. Och media började ju titta närmare på det här. Och det blev så stor uppståndelse runt mitt ärende faktiskt att högsta chefen av FN, generalsekreteraren Antonio Guterres, bestämde sig faktiskt att ta över ärendet och återuppöppna det. Så detta skedde då i april 2018. Och det gör ju faktiskt att än idag är ju utredningen faktiskt öppen, och jag väntar fortfarande på vad som är det nya resultatet av den här utredningen. Och det jag vill tillägga också att just det här mediaflödet och den här kritiken som följde faktiskt ledde till också att en oberoende, att Sverige och även andra bidragsgivare till UNAIDS bestämde sig faktiskt att tillsätta en oberoende panel som skulle etablera, och det var ju som ett resultat av mitt offentliga vittnesmål på scenen, att de skulle undersöka den institutionella kulturen. Därför att jag hade ju framburit att jag har ju, den här incidenten har hänt mig, men anledningen till att det blir så här och anledningen till att ärendet har misshanterats är ju faktiskt på grund av en djupt dysfunktionell och sexistisk organisatorisk kultur. Och det var ju och den här panelen då som bestod av juridiska experter, managementkonsulter, experter för mänskliga rättigheter. De gjorde ju en djupdykning och under 5 månader arbetade de intensivt på att intervjua personal, titta igenom regelverk, dokumenterade fall och så vidare. Och det var ju utöver mitt eget ärende som då var aktivt, för de tittade bara på andra ärenden. De drog ju faktiskt slutsatsen att det var en brusten organisatorisk kultur, att maktmissbruk, sexism, trakasserier karaktäriserade organisationen, och de rekommenderade att hela ledningen skulle avgå.
Mm. Har det skett? Att hela ledningen har fått gå?
Nej, det skedde inte. Mm. Vad som skedde var att redan på våren där innan den här gruppen tillsattes så avgick den mannen som hade attackerat mig. Han gick i pension med full pension, såna här gyllene handklovar. Mm. Och de honom med så länge så att han kunde få sin fulla pension. Och det blev ju inga konsekvenser eftersom den administrativa, den här utredningen fortfarande pågående, och han har nu lämnat organisationen 3 år sedan, gör ju att han kommer ju aldrig få några konsekvenser av det som hände. Chefen, vad som hände var faktiskt att efter den här oberoende panelen la fram sina rekommendationer till styrelsen, så blev pressen ganska stor på högsta chefen att avgå. Så han avgick också. Han blev hälsominister i Mali, som var hans hemland. Och en rekryteringsprocess påbörjades för att hitta en ny chef som skulle då städa upp i organisationen. Men som sagt, det blev inte så lyckat heller, för den nya chefen var en kvinna som kom från Oxfam, och jag vet inte hur Oxfam är också en engelsk biståndsorganisation som också hade varit i blåsvärdet i MeToo-vågen, just därför att det var en annan bruten organisatorisk kultur där maktmissbruk och sexuella trakasserier bland annat i Kongo hade skett. 50 kvinnor rapporterades mellan 2018 och 2020 har blivit sexuellt utnyttjade i samband med Ebola. Och det var chefen för den organisationen som kom in och blev den nya chefen i UNAIDS. Så att, nej, problemen löstes inte, och ingen annan chef avskedades.
Det är väldigt svårt att sitta och lyssna på det här och bara ta in och liksom förstå att det här är mitt framför ögonen på oss. Det är liksom skattepengar, det är bidrag som betalar, ta din chef där. Jag menar, han borde sitta bakom lås och bom, tänker jag. Han avgår med full lön, pension. Det är så djupt oetiskt. Och förutom det så tänker jag liksom alla kvinnor som man faktiskt bara... det är svårt att finna ord, för det är liksom orättvist. Det är bortom det. Det här är någonting... Det är så djupt oetiskt. Och jag menar, det du beskriver här, det kommer in ytterligare en chef. Och då tänker jag så här, vem tar ansvar? Och jag kan inte låta bli att fundera över vem har satt liksom den här typen av regler i FN. Att man innehar immunitet. Alltså så här, varför ska någon enda människa ha det? Alltså det är ju som gjort uppenbarligen, eftersom det verkar finnas. Jag menar, egon har ju alla människor, men här verkar det ju som att det finns fullt av väldigt stora egon. Och som är helt på det klara med att de kommer undan. Men jag vill ändå liksom återvända till dig här. Så vad har allt det här gjort med dig? Jag menar, om jag sitter och blir så här berörd bara av att lyssna på din historia. Jag får upp en bild av hur du går där i korridoren och folk struntar, som de undviker dig. De väljer att inte titta på dig. Du får inte utföra de arbetsuppgifter. Jag menar, det är ju mobbing på en... Ja. det är så många komponenter i det här liksom. Så det är svårt att inte känna.
Nej,
jag...
Ja. Mm. 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 Nej, jag tror ju att vad ska man säga, att i början av processen så drivs man ju väldigt, väldigt mycket av att liksom hur fel det här är. Mm. Jag hade ju jobbat, som sagt, jag kände mig väl introducerad i organisationen. Jag kände att jag kunde alla regler. Jag jobbat där liksom i 10 år i managementpositioner när jag har varit... Jag hade jobbat med, liksom, med förändringsprocesser inom organisationen. Och jag hade... jag kände många, hade mycket vänner, många kollegor. Alla dörrar kändes liksom öppna för mig. Så att jag kände att jag kände mig säker i att... i det regelverket som jag trodde då skulle liksom... hjälpa mig igenom den här processen. Därför att rättvisan fanns ju på min sida. Men någonstans på mitten så blev det ju inte... Det var ju aldrig en juridisk process som du sa på grund av den här immuniteten. Därför att det är ju en ganska unikt... ja, det är ju en unik process att man inte kan gå till någon arbetsdomstol eller du kan inte gå till någon kriminell domstol. Det finns ju liksom ingen rättvisa, utan din enda väg är att söka din rättvisa inom systemet. Och det är ett system som kontrolleras till del av den personen som har anklagat dig. Och han är ju också chef inte bara över dig utan alla dina kollegor. Så att om du har en vänlig kollega eller en väninna, precis som du säger, som sitter med dig i kafeterian och pratar jobb, så kallas hon in till ett möte till hans närmsta man och säger att du ska vara försiktig med vem du samrör dig, speciellt i samband med roteringen. Därför att du vet, är man inte försiktig så kan du ju sluta på arbetsplatser där du kanske inte kan ha din familj med dig, utan du slutar i ett krigshärjat land, och det är kanske inte det du drömmer om du sitter och gör IVF-behandling i Genève. Så att det fanns ju så många dimensioner just hur de liksom var tvungna till att skapa en situation, och det är en ganska etablerad teknik att de försöker liksom skjuta ut dig ur organisationen. Och det var väl där jag bestämde mig för att jag tänker inte göra det. Det är inte jag som är problemet. Problemet är här. Och jag ska vara del av förändringen. Mm. Och situationen har blivit så att jag ska kämpa vidare. Och jag ska se till att det blir en förändring. Men som klart, som du sa, det är väldigt höga personliga konsekvenser. Det var ju helt klart... har ett djupt, djupt högt pris, och det är väldigt smärtsamt. Och jag tror någonstans i mitten så blev ju processen ännu värre, därför att när de här personerna hade förlorat sitt jobb och förändringen skulle ske, och jag kände liksom nu, så jag hade känt mig validerad av världen utanför och även av kollegor innanför, för det tog ju mycket mod av kollegor som engagerade sig i den här processen, där över 60% sa liksom att nej, men det finns massmissbruk, det finns trakasserier, det här är en ohälsosam kultur. För det var ju det som den här oberoende panelen hade då baserat sina rekommendationer. Och någonstans där så hoppades jag ju att med i alla fall delar av ledningen skulle avgå med någon ny som kom in. Att det skulle bli en skön förändring. Men den enda förändringen som skedde, det var ju faktiskt för mig. Att jag på något sätt gick från att vara den som hade tagit fram en anklagelse till att bli anklagad. Mm. Och så helt plötsligt så är jag den enda som har... Men berättat om hur organisationen är dysfunktionellt, brutit tystnaden, pratat öppet och pratat öppet om sexuella trakasserier. Och då har ju MeToo-vågen börjat. Är jag den som står anklagad för missbruk? Och det kändes väldigt, väldigt svårt att hantera. För jag tror inte att om man inte är säker på sin integritet integritet, sin etik och sin renommé, så tror jag inte att man vågar gå genom en professionell gå ut i offentligheten och ta en debatt och diskussion och berätta om vad som har hänt. Men de bestämde sig alla för att eftersom de hade förlorat jobbet så ska jag förlora mitt jobb. Så att de bestämde sig för att de skulle rensa hus. Och ett företag hyrdes in för 160 000 schweiziska frank i 2 veckor. Medan jag var sjukskriven för posttraumatisk stress. Och de tog beslutet att jag var skyldig av missbrukat en sjukdag, tror jag var felregistrerad trots att det inte var jag. En sexuella trakasserier därför att min man och mitt barn som jag har hade en gång i tiden varit en kollega, och de har då gått och försökt hitta vad som helst som skulle vara oetiskt och sen sagt nej, men hon är ansvarig för det här och nu ska hon sparkas. Så jag sparkades ju faktiskt då på totalt falska grunder i december 2019, och det är ju bara som en konsekvens av att jag har talat offentligt. Och där signalerar de också till andra kvinnor i liknande situationer att man så här gör vi. Mm. Tänk 2 gånger innan du rapporterar in en sexuell eller en sexuell trakasseri.
Ja, FN. Det här är ju inte det enda FN har fint statuerat exempel, utan det finns ju några nu. Men som sagt, det är så mycket känslor när jag lyssnar på det här. Alltså, det borde ju verkligen inte gå till så här, och ändå så gör det. Och att det slutar med att det är du som får gå. Men du sitter ju här nu med mig. Och det är ju för att jag tycker att din historia liksom bör berättas om och om igen. Jag menar, det här, inte för att förminska ditt, men det som hände dig hände ju andra kvinnor hela tiden. Och det borde ju inte få göra det. Jag menar, vi borde ha kommit längre. Vi borde ha liksom en humanare syn. Vi borde vara mer empatiska med varandra. Och vi borde liksom bara kunna gå in, som du säger, och faktiskt plocka bort chefer. Men istället så... Jag vet liksom inte riktigt...
Jag tror att det handlar om makt. Om man tittar till exempel... Jag gör några punkter om jämförelse. Jag tittar på mannen som antastade mig i en hiss 2015. Han pensionerades med full pension 2018. Utredningen är fortfarande pågående. Den avslutades egentligen i augusti 2020, men de vägrar ge mig den avslutliga rapporten av det här, och alla andra chefer förblir i sina poster. Från min sida sett så kom falska anklagelser, jag blev aldrig hörd, det tog några veckor, och det hände medan jag var sjukskriven. På falska grunder. Så jag menar, det är ju inte ett neutralt system. Det är inget system där man kan ha sin rättvisa. Men samtidigt är det ju där, det är ju det som skapar debatt. Hade det inte funnits en orättvisa, då hade det ju inte funnits någonting. Då hade vi inte haft en en möjlighet att diskutera. Hade vi inte suttit här och pratat nu heller. Det är, det är ju orättvisan som... ja, men det finns ett engelskt uttryck som säger så här. Ljuset kommer efter den mörkaste timmen. Mm. Och det är väl lite så jag tänker själv. Man får ju navigera en sån här process med mycket så här visdomsord och försöka tänka att men folk kan ju bryta ner en, men någonstans så måste man ju känna att liksom vilken person vill man vara.
Mm.
Det är väl det också, att jag kanske har en svår period och jag kanske har tagit beslut som för tillfället inte känns som om de har gynnat min karriär.
Mm.
Men jag känner samtidigt väldigt rofylld inom mig själv, därför att den kampen som jag driver för min egen upprättelse och för att detta inte ska hända andra kvinnor, om det är en kvinnligt anställd 24-åring inom FN som är ny i sin karriär och vill liksom göra världen en bättre plats, som har suttit med liksom studerat och liksom kämpat för att liksom ge sig in i biståndssektorn, eller om jag pratar om en kvinna som lever i ett flyktingläger någonstans, inte kan läsa eller skriva, och där är FN-soldater som missbrukar sina positioner, så känner jag att jag har i alla fall bidragit till att visa hur de har inga rättigheter i systemet. Och om jag som en svensk kvinna som har vuxit upp i ett land med demokrati, som jag menar, är välutbildad, jag kom blond, så känner jag att jag känner ett visst ansvar, att jag måste bryta tystnaden, att det inte får fungera så här. Och jag känner att man måste ta ställning, därför att det finns bara två sidor. Antingen är du del av förändringen eller så är du del av problemet.
Mm.
Jag kan vara arg på kollegor som inte vågade säga någonting.
Mm.
De har ju, det är ju ensamstående mammor som lever på, med internationellt visum och försöker försörja sina familjer och barn. Jag måste respektera valen de måste göra. Precis som jag måste respektera följa min egen väg. Och för mig så är integritet och civilkurage, jag tror det är den typen av personer som har de karaktärsdragen som jag tror är de som ska anställas. Och även om inte UNAIDS är av den åsikten, så vet jag ju att jag har ju vunnit så mycket på den här processen på ett personligt plan. Det har ju självklart varit en professionell och personlig förlust och jättesvår tid för mig. Men samtidigt har jag fått så mycket brev och stöd, och så är du ju en av de kvinnorna som har hört av sig till mig och sagt att liksom, vi kämpar ju alla, och även män, för att göra en bättre, en förändrad värld och mot orättvisor. Och jag tycker det inspirerar mig så mycket att alla på sitt sätt är del av den här förändringen. Och så det var ju därför jag är väldigt ärad liksom att du pratar med, att vi är så likasinnade, och det är väl där någonstans man får hitta sin energi och sitt mod får man ju hitta i, och sitt ork får man ju hitta i det faktum att man får säga så här att de kan ta för mig vad de vill, men min attityd och min vilja till förändring, den får de inte ta. Och att vad man gör man inte bara för sig själv. Jag menar, jag har en dotter som är 13 år som skriver ett projekt på maktmissbruk. Och jag tror ju liksom att i historien så tänker jag att förändringar har ju skett därför att människor vågar ha civilkurage, vågar stå upp för vad som är rätt. Och det är ju en långsam process och förändring, och än så länge har ju inte förändringarna skett kanske inom den organisatoriska kulturen med UNAIDS. Men jag tror inte att sista raden är skriven när det gäller just var den är på väg. Jag är ju inte anställd där, men jag fortsätter ju att kämpa för FN-reform. Att FN ska leva som de lär. Jag jobbar ideellt för att stödja kvinnor som har avsagt till mig när de har blivit, har varit i en liknande situation. Hjälper dem navigera systemet, introducera dem till kontakter, stödkontakter, har hjälpt till att etablera liksom rörelser och gett råd till organisationer och så. Så att jag känner att jag har vunnit så mycket på ett personligt plan. Och som sagt, man har förlorat vissa vänliga kollegor, men man har vunnit många likasinnade vänner. Och även i Sverige så känner jag mig engagerad i den debatt som sker nu utanför biståndsdebatten. När det gäller just de plattformarna vi ger till män som står anklagade av sexuellt våld och sexuella trakasserier. Och det är ju även någonting som jag från min kant engagerar mig i. Så att jag hoppas bara att podcasts som dina och sådana här möjligheter, att vi lyfter fram de perspektiven som känns sunda, och att vi inte låter bara att vi inte bara låter liksom folk profilera sig som de gjorde i min organisation. Men jag står upp för, jag är feminist. Det var vad han kallade sig, man attackerade mig. Utan att vi står upp, att vi liksom glömmer nu epitet, och vi glömmer liksom kategoriseringar, och att vi bara försöker kämpa för vad som är bra. Och för hur kvinnor bör behandlas inom och utanför FN-systemet.
Nej, men när jag lyssnar på dig så tänker jag så här. Det är din 13-åriga dotter gör där. Alltså det är ju värt allt. Så att kunna visa henne liksom på en väg. Så här, det här vågade din mamma göra. Jag har 3 barn själv. Jag blir så berörd. Och det här kan ju vi göra. Alltså vi kan visa på en väg. Och jag menar att inte fastna också, som du säger. Ja, jag menar anledningen, det finns ju en lång historia bakom varför jag har valt att göra just modiga människor. Och jag har själv kämpat på med vissa saker. Och jag vet också hur fina människor som oftast finns i kulisserna, men hur få människor som faktiskt vågar axla liksom rollen att få stå upp bredvid. Och det är liksom ingen som vinner, och varken du eller jag, just för att känna någon form av bitterhet mot de människorna. Och att vi måste, precis som du säger, också respektera andra människors val och varför de inte nu vågar. Men du vågar ju. Ja, och det är ju jättestort. Du vågar kämpa. Du vågar liksom driva den här kampen. Och då känner jag att en av mina uppgifter är ju att lyfta fram dig. Ja.
Nej, jag känner mig jättesmickrad. Man känner sig inte speciellt modig. Många, det är ju
mod. Jättemodig.
Det kommer och går, gör det inte det? Man har ju självklart bra dagar, dåliga dagar. Men mod känner jag är någonting sånt där som man måste bara liksom ta in precis. Och det växer ju med kampen, kan man väl säga på något sätt. Att man känner sånt att nej, men nu får man bara ta till sig. Jag tror ju någonstans också att för mig, jag har ju liksom förberedd på att detta kommer ju bli, det kommer ju inte ta slut. Det här kommer ju bli någonting som jag måste fortsätta att driva. Jag menar nu försvinner jag in och jag driver detta inte genom en juridisk domstol, utan som jag sa, dels ideellt, och sen har jag ju mitt eget ärende, så vid något tillfälle kommer hamna inom en FN-domstol. Och jag menar, oddsen är ju självklart mot mig, men som jag säger, i alla fall så är det så att man inte kan vinna sin kamp, så får man i alla fall lyckas med att försöka skapa debatt. Jag tror det är så viktigt att lyfta individuella historier, för just FN och den där domän där man känner, eller just bistånd, det är precis som du sa, den där hemska paradoxen liksom, att man jobbar inom just den där branschen. Det är ett val man gör. Jag jobbar inte för pengar, jag jobbar för att jag vill göra världen bättre. Sen om man jobbar med klimatfrågor eller kvinnors rättigheter, eller just flyktingpolitik eller vad som helst, då har man ju liksom, man har ju nischat sig där för att det är någonting som känns viktigt för en, att man vill vara engagerad. Mm. Så att det är ju någonting som man får aldrig låta någon ta ifrån sig, även på dagarna när man känner liksom att man kanske måste fokusera, som du sa, på kanske sina barn och dra sin näring från sitt familjeliv, så får man fortsätta kämpa. Och som sagt, även om man kan kännas ensam, så tycker jag att det är fantastiskt att i alla fall vi bor i en värld där man kan ha sociala medier och man kan ha kontakt så här. Mm. Så att man kan connecta med andra personer i liknande situationer och just ha det där utbytet. Så att ibland är det ju faktiskt inte så att det är kollegan eller det är grannkvinnan, men du kan ju ha folk, kvinnor från hela världen som kan emot och för samma saker.
Ja, precis, för du sitter ju inte i Sverige till exempel. Nej.
Nej, för nu sitter jag på fjärran.
Ja. Ja, nej, men det jag, alltså, så det måste ju ändå ge sociala medier. Så här, att det kan sitta på Zoom och ja, göra det här. Det är faktiskt inte den möjligheten. Det är lite stort. Ja, men tack Martina. Det var ett jättefint samtal och ett jätteviktigt samtal, känner jag.
Tack så mycket för att du har tänkt på mig. Jag tycker att du gör ett jätteviktigt arbete, och som jag har sagt flera gånger, jag känner mig jättesmickrad att du tycker att min historia kvalificerar till och med för att vara del av ditt arbete.
Mm. Jag hoppas att det kommer en bok. Det kanske finns någon under arbete. Ja, jag bara fick den känslan nu att det.
Nej, det är inget projekt som ligger just på mig i tiden. För tillfället så försöker jag jobbar som sagt på mina egna ärenden, och jag har jobbat på att ge lite stöd som gör den processen. Jag tror att jag behöver distansiera mig själv också lite och vara lite längre gången kanske i min process innan jag har möjligheten att dokumentera exakt alla fel. Mm. Det är ju fällan i det här, det är att det är ett sånt system som är så väldigt intrikat och ganska komplex. Så att det är ganska lätt, och jag hoppas här att jag har lyckats lyfta fram del av komplexiteten, men inte förlora dina lyssnare i detaljer, därför att det är ganska komplicerat det här systemet just. Så att min pappa brukar säga att det hade ju krävts liksom en så här sju säsonger Netflix för att kunna liksom riktigt exponera, du vet, all den orättvisan som finns. Men nej, inga sådana ambitioner heller, utan fortsätter i min egen takt och driver det här genom politiska mediala vägarna.
Ja, nej, men som sagt, tusen tack, och vi får se, det kanske blir någon fortsättning, men då avslutar vi här.
Tack. Ja, tack så mycket.